Via Play F1 Podcast tillbaka igen när vi dels ska summera det första racet för säsongen, men vi kan också konstatera att det är racevecka. Och det är racevecka upp till 2, för det är nämligen dubbelrace också för IndyCar kommande helg på Road America. Mycket att prata om givetvis. Vi ska gå igenom en hel del av det som hände i racet senast. Vi går igenom vår senaste ranking som vi gjorde. Hur stämde den egentligen? Sådär. Hur var premiären för våran del? Vi ska prata Albon versus Hamilton. Det blev ju en väldigt omdiskuterad situation. Och sen ska vi ge våra tummar upp och tummar ner. Och självklart också då snacka upp det kommande racet då. Formel 1 som fortsätter på samma bana, nämligen på Red Bull Ring i Österrike. Och som jag nämnde då, två race för IndyCar i USA på Road America. Erik Stenborg.
Ja. Och Björn Wirdheim.
Ja, hej.
Härligt. Rickard Rydell avvek idag.
Ja, han skulle ut, vad var det? Spela minigolf eller någonting?
Nej, det var väl, han hade kollat väderprognosen och insåg att det skulle bli hyggligt idag, så då ville han leka med familjen.
Ja.
Mm. Ja. Är det godkänt?
Jag vet inte. Vi får väl se hur det ser ut i studion till helgen. Mm. Om man får vara med eller inte.
Kanske blir en petning där, man vet aldrig.
Hej.
Hur som helst, vi lämnar just den biten då. Och ja, ska vi ha lite allmän spaning efter den första helgen?
Ja, jag tycker... Normalt sett så brukar vi vara ute på race. Ni brukar gå runt i depåer och träffa folk och göra hela studion därifrån. Nu gjorde vi den från Stockholm. Det var alltså första gången som Björn Wirdheim kommenterade någon annanstans än on-site.
Det var det. Och jag har inte spenderat så mycket tid här på Ringvägen tidigare. Så att det har varit rätt så intressant för min del att få vara på plats här, träffa alla som är involverade i det här projektet, lära känna alla lite extra. Och jag tyckte faktiskt att det fungerade riktigt bra. Det blir lite annorlunda när man inte är på plats, så att säga. Man får inte ta del av den atmosfären som finns då på racerbanan. Men jag tycker det fungerade bra. Jag tycker studion fungerade bra med Susanne. Med tanke på att hon inte har någon motorsport bakgrund så gjorde hon ett riktigt bra jobb. Det enda som jag klagar på det är efteråt, så var det ett antiklimax, för jag åkte hem och gick direkt ner i tvättstugan.
Det där kom vi fram till allihopa, den där efter race-bilen som man vill ha. Ja. Och liksom debriefa lite, den gick vi miste om.
Mm. Ja, det kändes mycket konstigt. Mm.
Ja, nej, men det är ju klart att det är annorlunda att sitta hemma och kommentera, det är ingen skillnad, men, eller ingen tvekan. Men, och skillnaden är ju lite grann... vad vi har tillgång till monitor. Men vi måste ha en liten annan setup. Det blir ju naturligt. På plats har vi ju väldigt förspänt med dataskärmar och även utgående bild och hela den biten. Va? Hemma får man göra lite hemmalösningar. Hemgjorda eller hembyggda lösningar kan vi kalla det.
Mm. Men och sen så är ju ni såklart vana vid att så här, ja, men då går vi ner och frågar den där personen då. Men grejen är ju att så som läget ser ut just nu så kan ni inte göra det i alla fall. För att det är så mycket restriktioner på plats.
Och det har man ju hört var en synpunkt från skrivande journalister framförallt på plats, att de får ju jobba med WhatsApp nu snarare än att prata. Och jag kan tänka mig att de riktiga rävarna i form av skrivande journalist, de har ju massor med kontakter inom teamen som de fiskar upp information ifrån. Och riktigt lika mycket av den varan får vi ju självklart inte då när läget är som det.
Nej, jag menar, de skrivande är ju inlåsta i sitt mediecenter. Så att det är lite så här, jag har sett det att många så här ifrågasätter varför behöver man ens vara på plats när man ändå är i mediecentret. Man får inte ens komma in i paddocken från som skrivande journalist. Det får ju sändande bolag då, i och med att man behöver den miljön. Så det är väl lite enklare på det viset. Men alltså, det är en konstig situation fortfarande.
Hur det var i depån ska vi också ta reda på om en liten stund när vi pratar med Magnus Andersson. Vi kanske ska göra det på en gång. Så att vi tar och ringer upp Magnus helt enkelt. Där har vi Magnus Andersson. Välkommen till F1-podden. Det är inte varje dag du är med, men det händer ju trots allt.
Äntligen. Jag tjatar hela tiden att jag ska få med mig.
Ja, men idag får du det. Och det är av förklarliga skäl. Du är ju då på plats i Graz just nu. Och är ju den enda av oss som var på plats och följde racet on site. Beskriv, hur var det?
Ja, det var ju en helt fantastisk upplevelse. Det var så svårt. Det är på något sätt svårt att ta in hela grejen att det är på riktigt. För att när det är så lite folk och det är liksom lugnt och stilla. Det är ju som att man är på dagen innan ett test i Barcelona i början på året. Liksom. Det är svårt att ta in att det är på riktigt hela upplevelsen. Men alltså, man får ju ändå nypa sig i armen och tänka att detta är att man är på platsen. Och vi var ju 5 tv-team från hela världen Så att det känns ju så otroligt unikt att få vara och historiskt att få uppleva hela grejen då, måste man ändå säga.
Hur är liksom alla andra som är där? Känns det liksom så här avslappnat och uppsluppet som det brukar göra?
Nej, ja, det ändrar sig mer. Efter helgen gick så kändes det som att från början var alla lite på helspänn och liksom höll mycket avstånd. Men ju längre då veckan gick eller helgen gick så var det liksom... Det blir mer och mer uppsluppet och glada liksom att alla tycker att vad gött att det är igång, märkte man ändå. Så att, sen på något konstigt sätt så blir detta som en vardag också. Att detta blir liksom, ja så här är det. Och så i början när man springer runt med mask eller att det var jobbigt med mask. Och sen det blir allting bara, det är som, så här ska det vara nu. Och det är lugnt, tycker man liksom. Konstigt, man vänjer sig fort ändå liksom.
Ja, de kallar det för the new normal. Kan du beskriva hur det ser ut? Hur ser paddocken ut?
Ja, den är ju egentligen som vanligt. Alla lastbilarna är de ju som vanligt. Och sen är de ju små containers. Så att det är ju, alla timmar har ju väldigt mycket mindre plats. Och vi har ju också en likadan container som är alla tv-bolagen. Eller de tv-bolagen som har plats har ju en liten varsin container och sitter i. Och sen har vi ganska nära till paddocken och... Så det är på ett sätt ganska lätt jobbat för oss ändå att vi har ganska nära och vi kan gå hur vi vill liksom in i paddocken och allting. Men det är ju en stor skillnad på hur det var när de, alltså innan kunde man ju gå in och få en kaffe hos Red Bull eller Mercedes, men det är nu klart att det är en helt annan upplevelse.
Jag noterade dock att Red Bull har sin hospitality där. Är det någon där inne?
Ja. Nej, det är ju de själva bara. Det är ingen som får gå in där utan det är bara teamet själva som går in.
Undrar om inte den står där permanent? Jag tror det. Att den tillhör faciliteterna så att säga. Det är väl något som MotoGP har haft tidigare. Och hur är proceduren då för att komma in till banan? Hur ser det ut?
Det är ju... I början var det första dagen jag måste rätt gå klart avspärrat, alltså det är avspärrat långt innan banan, det står polis och kollar att man har rätt klisterlapp på rutan och sen så det är ju ingen människa överhuvudtaget som kommer nära banan. Sen så är det att man får kolla, de kollar ju noga så att man har rätt akkreditering. Sen är det ju detta med coronatestet, det var ju det som är lite, jag är förvånad över. För att innan vi åkte så var det ju, det var 3000 mejl som vi skulle läsa igenom att allt, och det var skyddsmasker och allt måste vara liksom rätt CE-märkning och det var, allting skulle vara superviktigt. Men det är det konstiga, när vi väl var på plats så har det rullat på utan att de har brytt sig egentligen så mycket om den saken.
När du kommer till gaten där, då har jag sett att man tempar er med någon form av scanner.
Ja, det är rätt. Ja. Precis, ja. Exakt, ja. Nej, men det måste man göra. Man får ju sprita händerna och så tar de tempen på dem varenda gång man går in dels närmar sig banan och sen varje gång man går in i paddocken också. Så det är ju alltid, termometern är ju alltid framme på alla så sätt. Liksom.
Jag såg att Lando Norris och hans tränare där tvingades ta en vattenflaska och kyla pannan med. Det har inte varit något problem för din del. Du brukar ju bli rätt så grillad
Jo, men det var det, visst, exakt, ja. Men det där är ju också, det där är ju en festlig grej. Man springer runt med mask hela dagarna. Och så, jag brukar ju bli ganska solbränd av pannan. Men det blir fint sen när man får liksom... En fin bondbränna utan masken där man fyrkantig runt hela ansiktet.
Du har haft en bikini på dig.
Det är som att ha skägg när det är värmebölja ute. Och sen så rakar man sig så ser man rätt kul ut.
Exakt. Snyggt fyrkantigt i hela ansiktet.
Okej, kommer vi till söndagen sen. Hur såg det ut då när vi normalt sett har grid show och de kör såna drivers parade eller den grejen?
Ja, det var ju en konstig, så innan det blir en konstig upplevelse alltihop, men på något sätt så när det närmar sig tävlingen då så är det ju, man kan ju känna att man kan ju ta ändå på atmosfären att det, nu är det på gång, alltså nu börjar de ju racea. Så att det blir ändå, det går ju aldrig att jämföra med hur det var liksom, eller hur det är i vanliga fall, men det blir ändå en otrolig. Men det som var den största upplevelsen tycker jag, för mig själv på racedagen var när racet var slut och när vi packade och allt rullade på och det var vi gjorde intervjuer och alltihopa. Men när vi lämnade banan, det var helt knäpptyst. Det var, och det hände ju aldrig på en racerbana. Och alla, i alla fall alla glada människor. Och så, det har jag aldrig upplevt, att det var helt knäpptyst på en racerbana. Det var en konstig upplevelse faktiskt.
Och nu då? Nu är det ju några dagar fram tills nästa race också på Red Bull Ring. Vad gör ni?
Ja, nu så blir det mest promenader på dagarna. Lugnt och fint. Faktiskt. Vänta mest. Det är kanske den jobbigaste delen. Och vänta bara. Det är inte min paradgren direkt. Så. Vänta på att det ska hända något.
Nej, du kan vara lite otålig mellanåt.
Ja, men jag saknar det mycket, gubbarna. Det var så här, det är ju tråkigt att inte är ändå så.
Mm. Det kanske händer framöver, man vet aldrig. Men, ja, men dagarna så går i alla fall, upplever du än så
ja,
länge.
Ja, absolut. Jo, det är ju helt okej. Visst är det så.
Du, en fråga till Mange, angående intervjuer och sådana saker. Jag såg att ni hade ett mikrofonstativ som ni ställer upp en bit ifrån. Det är 2 meters lucka och hela den grejen. Och funkar det här på ett bra sätt, tycker du?
Ja, det funkar väl okej. Det är väl alltid... Ja, det skulle jag säga. Det är en konstig grej från början, men det är så svåra förutsättningar rent tekniskt ibland att få till det här. Ja, det där är en svår bit. Om någon liksom helt plötsligt står 1 centimeter från mikrofonen och pratar, och sen så nästa gubbe står, då det är svårt rent praktiskt att få det att funka riktigt, men det är ju som det är liksom.
Ja, på rätt ljud. Och jag som hör då, att jag skulle inte höra vad de sa.
Nej, det är tur att du inte...
Nej. Det är tur kanske gärna ändå.
Ja,
det är tur
att jag har problem med
nej, men det funkar väl okej, tycker jag. Det är så att det blir en normal grej detta med liksom, på något konstigt sätt. Så.
Men du ångrar inte att du åkte i alla fall?
Nej, det var lite blandat från början innan. Jag tyckte det var lite läskigt ute och snurra runt ändå. Men nu är man ju glad att det är igång ändå. Det känns ju jättebra. Mm. Det är roligt.
Vi får se om du kommer in i England så småningom.
Nej, men det är väl nästa problem. Det känns inte så lovande ändå.
Nej,
man tror inte man får åka dit då.
Vad säger Björn? Har det hänt något där hemma?
Nej, ingenting. Jag menar, de har öppnat upp för en massa andra länder som där man inte behöver sitta i karantän när man kommer in. Men är man svensk så är man illa ute fortfarande.
Ja, fortfarande är det så.
Ja, precis. Ja.
Det kanske hinner förändras. Ja, det vet vi ju inte. Det är ingen som riktigt har fått något besked om det. Så att vi får avvakta och se. Du kanske är hemma igen efter Budapest och får stanna i Sverige.
Ja, det är möjligt det ändå. Ja, precis. Ja.
Mm.
Ja, men det var sig.
Bra, Magnus Andersson, fotomange. Kul att du var med och du får ju fördriva. Har du någon tjockbok med dig, eller är det Netflix som gäller?
Ja, vet du, jag ska gå och köpa kallingar nu faktiskt. Det är lite problem i tvätthögen här, Marcus.
Det är som vanligt med andra ord.
Ja, men det är gött.
Det är bra. Ha det gött.
Ja, men kram så länge då.
Samma.
Hej.
Magnus Andersson där alltså, som är kvar där. Och vi tror nog att han kanske klarar sig från den här karantän till England. Då. Han har samma förutsättningar som resten av depån.
Exakt.
Möjligen.
Man har ju lite exemptions från den här 2 veckors karantänen. Om man jobbar med, man är essential personnel inom Formel 1-organisationen, och det är väl han då.
Ja, för oss i alla fall.
Ja, det tycker jag. Men man får ju se, det är den här grejen. Om det är något man har fått lära sig de senaste månaderna, är ju att man kan inte riktigt bestämma själv hur man ska göra, utan man får bara hänga med i strömmen.
Så är det.
All right. Nästa ämne på agendan då i veckans F1-podd, via Plays F1-podd, där vi ska gå igenom vår tippning då från förra veckan, Erik.
Mm. Och det är ju lite blandat, kan man säga. Vi gick igenom alla team förra veckan, och sen så gav framförallt Björn och Rickard då sin syn på var man trodde att de där var i ordningen, så att säga. Och nu har vi faktiskt ett konstruktörs-VM och som ser ganska annorlunda ut. Så att jag vet inte riktigt, det är väl det här gamla vanliga att efter ett race är det svårt att utläsa exakt var alla är och sånt där, men det finns ett facit och då får vi gå på det.
Dels finns det ett sånt facit, men det finns ju också ett annat facit, ett annat slags facit, vår egen bedömning av teamens fart, om den överensstämmer med den grundtippning som ni hade eller inte. Och där kanske det avviker lite mindre, men tittar man på konstruktörstabellen så avviker det ganska mycket.
Mm. Visst gör det, och det har ju också mycket att göra med att det var så många team som drabbades av mekaniska problem. Det var ju liksom inte alls vad man hade förväntat sig, med tanke på att det är i princip samma reglement, det är inga större förändringar. Så att det är nästan lite svårt att förklara att det var så många som föll bort.
Mm. Vi kommer till det faktiskt.
Ja, det gör vi också. Mm.
Men jag tänkte faktiskt på att alla hade ju Mercedes i topp. Vilket de också är.
Inte jag.
Nej, exakt. Men det kommer vi till senare. Men Mercedes ett, du, vi skyller på experterna. Yes. Det är de som får, liksom, vi är inte riktigt experter.
Nej, nej, nej.
Så att det är de som har, de har ju förvisso gjort rätt här nu. Men det är inte så konstigt om vi är fel som inte är experter.
Nej, de sätter ut haken, så ja. Det får de leva med.
Mercedes etta. Däremot så är McLaren tvåa. Och där hade både Rickard och Björn som fjärde team. Hur fan förklarar du det här?
Nej, men jag återkommer till det här att det var så mycket som inträffade, och faktum är det att hade inte Red Bull drabbats av problem och det här som inträffade mellan Hamilton och Albon, så hade det ju sett väldigt annorlunda ut i resultatlistan. Mm. Så att ja, alltså Red Bull, de har ju inte farten, verkar som, att matcha eller till och med utmana Mercedes, såvida de inte gör någonting radikalt under kvalet som de gjorde i det här läget och chansade på att starta det här racet på mediumdäcken. Och jag tycker det var tråkigt att vi gick miste om att se hur långt de hade kommit med den strategin, med tanke på att det var den vinnande strategin förra året dessutom. Så att ja, de verkar fortfarande ha farten liksom över Ferrari åtminstone. Men kanske inte tillräckligt för utmana Mercedes. Så jag tycker min vad jag förutsåg fortfarande står sig rätt så bra där.
Så Red Bull är tvåa enligt ditt förmenande, ja. Oavsett hur resultatet blev.
Ja, men Janne, du hade Red Bull som etta och de är faktiskt nia.
Ja,
de är efter Williams.
Jag var totalt off, helt och hållet, va? Men jag får nog tillstå att tvåa tycker jag nog att de är, va? Och det tråkiga för deras del är att Honda inte levererade. Att det blev ett elfel då på åtminstone Max Verstappens bil. Jag vet inte vad som hände med Albons bil sedermera, för han tvingades ju också bryta efter kontakten med Lewis Hamilton. Så att någonting är det ju som inte lirar då när det gäller Honda-motorn. Men de var ju som sagt verkligen inte ensamma om att ha tekniska problem.
Nej. Och jag tror att vi ska, just en tippning, det gav vi oss någonting inför tycker jag, och sen så kanske vi kan återkomma till den här tippningen om kanske två race till, för då kanske det har jämnat ut sig lite
bra.
Mer som det ska se ut.
Mycket bra.
Men något som jag skulle vilja höra mer om är ju en nyckelincident under söndagens race, och det var ju då kraschen mellan Alexander Albon och Lewis Hamilton. Vi var ganska, eller ni var ganska tydliga allihopa med att det kändes som ett Hamilton-misstag. Jag vill ge er chansen att revidera den med lite distans.
Ja, börjar du?
Jag kan börja, för jag har en väldigt bestämd åsikt om det här.
Bra, kör hårt.
Det är precis samma åsikt som jag hade under det här ögonblicket som det inträffade. Jag tyckte det var väldigt klart och tydligt att det var Hamilton som hade gjort fel. Och sen har jag dessutom tittat på repriser av det här och även från ombord kamerorna.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Därav så håller jag fast vid vad jag sa under sändningen, att det får ligga på, det är alltså Hamiltons ansvar och se till så att den omkörningen, eller att han blir omkörd på korrekt sätt. Och sen så finns det en massa olika diskussioner, för det är många som har åsikter om det här, inte bara journalister utan för detta förare och förare allmänt. Och det är lite kul att se vad som skrivs då. Men jag har ju själv varit i den positionen, kanske inte just den kurvan, men att man har fått en taskig utgång och blivit utmanad och omkörd på utsidan. Och i det här fallet så var det så klart och tydligt att, och framförallt med den kunskapen vi hade om Albon, han körde alltså på ett mjukare setdäck. Visst, det var inget nytt setdäck, men han har fortfarande ett rejält övertag i förhållande till de hårda däcken som Hamilton då hade mängder med varv på i det läget. Så att han hade mycket bättre grepp. Så av det skälet så tycker jag det var rätt av honom att försöka på utsidan. Och faktum var det att omkörningen var ju mer eller mindre genomförd. Han var nästan en halv billängd före Hamilton när de touchade. Det var ju faktiskt Hamiltons vänster fram som stötte i Albons höger bak. Och ja, efter att ha sett de här repriserna då, det enda som man hade kunnat säga någonting om var om de hade stött ihop under inbromsning. För det är ju lätt att göra ett misstag när man är på insidan, framförallt om man har en bil på utsidan och man ligger i innerspår, för det är inte alltid som man ser sin bromspunkt i och med att man ofta har den ute på vänsterkanten. Men så var ju inte fallet här, utan det var under acceleration som de körde på varandra, eller som Hamilton touchade Albon. Och även om man ser styrutslaget då, så kan man ju inte lägga märke till, som någon har påpekat, att Hamilton helt enkelt rätar ut det. Han gör inte det här med vilja, Hamilton, utan det är snarare som så att han går på gasen lite för tufft då, och han har understyrning, och det är det som gör att han driftar ut i Albons bil. Och därav så säger jag att Hamilton hade kunnat undvika det här rätt så enkelt. Han borde ha insett att loppet var kört vid det här laget. Albon befann sig på precis rätt plats där banan var som greppigast i utgången av den här kurvan. Och det var Hamilton som var lite mer på innerspår. Han hade redan förlorat den här positionen. Han borde inte ha varit lika aggressiv. Och sen har vi nästa punkt då, som vissa poängterar, att ja, men Albon hade ju så mycket bättre däck. Kunde han inte ha väntat några varv till för ett bättre läge? Men vad är egentligen ett bättre läge inom motorsport, inom racing? Jag har alltid varit av den åsikten att när chansen presenterar sig, så måste man ta den. Chansen kommer som en snigel men försvinner som en blixt. Och Albon visste ju inte hur länge hans däck skulle vara så pass mycket bättre än Hamiltons och Bottas i det läget. Så han hade bråttom, självklart. Han hade kanske kunnat ha samma fart 3-4 varv till, i bästa fall 5-6 varv. Men det vet man ju aldrig som förare, utan du måste ta chansen när den kommer. Och hade det här varit Verstappen exempelvis, tror ni han hade tagit chansen? Det hade han gjort utan tvekan. Hade det varit Hamilton, så hade han gjort precis samma sak. Så att jag tycker Albon gjorde rätt, och positivt också på ett sätt, för han var inte rädd att utmana Hamilton även under en så pass vågad omkörning som man ändå gör på utsidan. Så att av det skälet, så det som för något positivt med sig är att han åtminstone satt sig ytterligare lite i respekt för Hamilton.
Mm. Ska jag dra till min gammal dänga då? If you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Det är på den premissen du tänker alltså?
Jajamän. Mm.
En sanning med modifikation blev det ju dock i det här fallet då. Hur den är, alltså, jag delar ju merparten av dina åsikter, Björn, runt det här då, men ja, det enda jag är tveksam till, det är om just nu är det egentligen idiotiskt av mig att ifrågasätta dina synpunkter, för du är den enda som har kört i racefart och varit i den där kurvan och gjort hela grejen, så att mina åsikter blir ju högst teoretiska rakt igenom, och möjligen kan jag tycka att Albon förivrades lite grann då. Men återigen då, när man får chansen på en Mersa med det här överlägsna läget med däck och hela den biten, så och det, vi pratar ju tiondels sekunder att ta beslutet, och det gäller båda förarna i hur de ska agera i den här situationen. Så att jag menar, Hamilton försvarade sig för allt han hade för att inte bli omkörd, och Albon attackerade för allt han hade för att köra förbi, och de här två sakerna kolliderade till slut med varandra bokstavligen. Och det som jag kan tycka bara är att, för jag är helt enig med dig om att det är Hamiltons fel, bestraffningen är korrekt, jag kan tycka att påföljden är korrekt också, 5 sekunders tidstillägg. Den stora förloraren i det här blir ju ändå Alex Albon, så borde han inte kanske ha varit en aning kallare, hittat ett bättre läge, haft, om det har med erfarenhet att göra, men som du säger, Björn, du är ju helt säker på att både Verstappen och Hamilton hade gjort exakt samma sak, och då kan vi inte skylla det här på Albon heller egentligen.
Nej, och jag menar, omkörningen av Hamilton var ju för andra platsen, och Albons sikte var inställt att vinna det här racet, ta sig förbi även borta, så det bidrar också till att han var tvingad att göra det här väldigt tidigt, för han visste inte hur lång tid det skulle ta sen att komma ifatt Bottas, hur mycket han skulle bli tvingad att slita de här däcken. För ofta blir det som så att man kommer ut på bättre däck än bilen framför, men man har ett avstånd som man måste täcka upp till att börja med, så utnyttjar man det man har i däcken bara för att täppa till avståndet. När man väl når fram så har man ingenting kvar för att utmana. Men alltså, å andra sidan, man kan titta på Hamilton då, för att han är ju inte känd som en oschysst förare på något sätt. Tvärtom, skulle jag vilja säga. Så av det skälet så var det lite förvånande att han i mina ögon gjorde, ja, lite grann av ett nybörjarmisstag genom den här touchningen med Albon då. Då kan man undra, vad var det som skedde? Men jag upplevde att Hamilton var väldigt frustrerad i det läget, för det var många faktorer som hade gått emot honom. Det var kvalet där han fick stryk i alla tre segmenten och borta, vilket han inte hade räknat med. Och sen den här nedflyttningen inför starten på racet. Och sen var det dessutom att han bad teamet om att gå på motsatta däck jämfört med vad Bottas skulle ta det under depåstoppet. Och teamet hade bestämt sig då för att de skulle köra samma däck. Så han kände ju att det här racet rann honom ur händerna.
Och vi har sensorproblemen som kom hela tiden
det
också.
Det också. Så att, ja, jag upplevde bara att han var extremt frustrerad. För han hade förmodligen insett i det läget att han inte skulle få någon chans att utmana Bottas.
Ska jag komma med något slutord här då?
Gör det.
Med facit i hand så borde ju Albon ha väntat. Men med facit i hand också så borde ju Hamilton bara släppt det.
Han borde ha erkänt kurvan förlorad.
Exakt. Mm. Så där har vi väl ungefär.
Men inte bara det, för man tänker ett steg längre så hade både Hamilton och Bottas kunnat släppa Albon. De hade förvisso gått miste om seger, men jag har räknat med Albon som någon utmanare i det långa loppet, och det hade ju varit smartare för dem ur mästerskapssynpunkt.
Mm. Det är sant då, men det är ett litet sammanträffande då att senaste gången McLaren tog en pallplats, för det som hände när det här hände var ju att Norris fick möjlighet då efter en styrkeprestation som vi ska komma till lite senare att gå upp på tredje platsen då. Och det var senaste gången McLaren tog en pallplats var i Brasilien 2019. Och det var också, det var Sainz som tog den, och det föranleddes av en incident mellan Hamilton och Albon där Hamilton fick 5 sekunders tidstillägg och därav tog sig Sainz upp på pallen. Så det är liksom McLarens 2 pallplatser på 3 race är tack vare eller på grund av Hamilton.
Mm.
Det är ganska lustigt ändå.
Visst, och innan dess var det alltså 5,5 år mellan pallplatserna för McLaren. Okej, okay. Då har vi, tycker jag, rätt ut den här situationen utifrån vårat perspektiv. Finns ingen absolut sanning i det här, det ska vi vara helt klara över. Men Björn har en väldigt tydlig och klar uppfattning här som jag som sagt skriver under på nästan till 100%. Vad det nu betyder. Vi går vidare då och börjar med våra tummar upp och ner, för det är ju spännande.
Ja, och jag har förberett några. Och så får ni säga om ni tycker att jag har gjort rätt.
Mm.
Och då börjar vi med första tummen upp. Det är redan nämnde Lando Norris. En oerhört stark helg. Bästa kvalresultatet i karriären. Kvalade in som 4. Tog snabbaste varv för första gången i karriären. Och första pallplatsen. Och är med det den tredje yngsta föraren någonsin på podiet. Efter Verstappen och Lance Stroll.
Mm.
Han är 19.
Inte illa.
Nej.
Nej, Lando Norris gjorde en fantastisk helg rakt igenom och överraskade, tycker jag, inte bara han själv utan hela teamet med den fart de visade upp. Jag såg ingenting av det under träningen, de maskade det väl tills det skulle avgöras. Kvalresultatet är en sak, att kvala in 4 var förbaskat starkt. Fick ju en gratis chans att starta 3 då med Hamiltons nedflyttning. I racet så tycker jag att han var på väg att gå i och falla i gamla synder, nämligen att inte riktigt ta rätt beslut i race-situationer. Han var på väg att tappa greppet igen, hårt uppvaktad av Carlos Sainz. Det som var så himla bra den här gången, det var att han vände på steken och kom tillbaka. Gjorde den där superaggressiva omkörningen på Perez som jag först inte förstod varför han gjorde, men i efterhand fattade jag exakt vad han gjorde. Han var ju tvungen, för han jagade ju på den här tredjeplatsen då med bestraffning för Lewis Hamilton. Och att sen pumpa på, och vi har ju alla, eller många av er har kanske sett det här varvet nu som han gjorde det sista när han tog tävlingens snabbaste varv med gott bistånd från sin ingenjör om hur han skulle använda overtake button och hela den grejen. Och att klara det med 2/10 marginal, det är så oerhört starkt gjort alltså. Och jag är superimponerad, verkligen.
Samma här, och det här... Hela den här helgen skulle jag vilja säga kommer ju stärka hans självförtroende något enormt. Men det är så roligt att se Norris, för att jag menar, han gjorde ett jättegott intryck under sin första säsong i Formel 1 förra året och visade framförallt att han är kvalsnabb. Och jag skulle vilja säga att de av det här resultatet som vi såg i kvalet då, så har han ju förmodligen blir bättre under vintern. Och sen dessutom så var han rätt så självkritisk. Han var självkritisk under sista resten, tror jag, i Abu Dhabi förra året. Och menade det att faktum är det att ett område som jag måste förbättra, det är min racecraft. Och jag tycker att som Janne var inne på så gjorde han ett jättegott jobb, för att han hamnade i en svår situation där han kom lite ur takt så att säga under den senare delen av racet, men han hämtade hem det, och han gjorde dessutom en väldigt aggressiv omkörning av Perez. Så han visar att han utvecklas, och det är det viktigaste.
Och som du var inne på när vi pratade, du och jag sinsemellan, att vara kvalsnabb gör ju ändå att du har ett superbra utgångsläge. Det är ändå det som är viktigast. Det är lättare att jobba utifrån det, att förbättra sin racecraft utifrån en stark startposition.
Visst är det. Och då är grejen liksom, det är den absolut viktigaste egenskapen att ha som förare, att vara kvalsnabb. Och framförallt att kunna slå till med sånt resultat med så få race i ryggen i Formel 1 ändå. Och de här förarna som är kvalsnabba, de finner sig alltid i de bästa bilarna så småningom. Och då spelar racecraft ännu mindre roll, för de startar alltid högt upp i startfältet.
Mm. Mm. Och det som jag tycker vi pratade om förra veckan också var ju att han behöver utmana Sainz. Och det gjorde han verkligen.
Med besked, mm. Verkligen. Vilken stark helg för McLaren som team. Som också får en tumme upp av mig. Alltså totalt sett, de ligger tvåa i VM nu efter den här första helgen då med, vad blev det, 35 poäng tror jag eller något sånt där.
37 fick snabbaste varv.
Ja just det, han fick poäng för snabbaste varv också. Så att det är ju en briljant öppning skulle jag säga. Mm. Och mot bakgrund av hur den här off-season har varit då med cashflow problem för teamet och hur de har jobbat för att få loss pengar. De har ju en uttalad ambition verkligen att vara med och slåss i toppen, om inte allt för lång framtid. Och så att det själv tar stort hopp till det nya reglementet så småningom. Och det gäller att ha resurserna på plats när det jobbet ska börja med bilen för 2022. Och det här var ju en otrolig boost för hela teamet.
Mm. Då går vi till nästa. Då har jag både en tumme upp och en ner samtidigt. Upp för Charles Leclerc, ner för Ferrari. För ganska exakt 12 månader sedan var Charles Leclerc djupt besviken över sin andra plats. I år menar han att när han kom nu tvåa det här racet, att det var hans bästa race i Formel 1. Det säger någonting om var Ferrari är och hur snabbt det kan gå.
Ja visst är det så. Och Leclerc, han gjorde ett bra jobb, men han hade ju också tur. För hade det inte varit för alla de här säkerhetsbilssituationerna så tror jag inte han hade varit i läge och ta den här andra platsen som han gjorde. Men det var också intressant, en intressant iakttagelse då. För Janne, du och jag satt ju faktiskt och snackade om det här. Vem av de här två Ferrari-förarna skulle klara av den här situationen på bästa sätt i en Ferrari som inte verkar speciellt konkurrenskraftig? Är det Sebastian Vettel med all sin erfarenhet som kan köra runt en bil som inte fungerar speciellt bra? Eller är det Leclerc då som med fart och naturlig talang lyckas bäst? Och det blev ju rätt så klart och tydligt.
Supertydligt skulle jag vilja säga då, med tanke på Leclercs resultat kontra Max eller Sebastian Vettel. Det som är grejen här är ju din tumme ner som går till Ferrari, som gjorde ett riktigt dåligt jobb under vintern. Eller har de det? Det som har hänt är ju det som gäller motorn. Bilen som sådan, om jag förstått det rätt, är ju något snabbare i kurvorna faktiskt än förra året, vilket var lite grann deras akilleshäl. Men de hade ju effekten i motorn. Den har de inte längre. Och det är ju det som är grejen här. Och den tid de har haft på sig tillgänglig efter det beskedet har inte räckt till för att rätta till problemet, och kommer inte att räcka till i år överhuvudtaget. De kan kompensera och justera, men de kommer aldrig att hitta en sekund, inte en chans. Så att allting sitter ju bakom ryggen på förarna just nu, och det har ju Ferrari vetat superlänge, ända sedan i februari, att det är på det här viset. Och det bilkoncept de har byggt bygger ju på den hästkraft som motorn levererat. Det är ju siffror som man jobbar ihop. Hur ska det se ut dragmässigt och downforce-mässigt kontra hur mycket power vi har? Och nu har de inte power. De har säkert en hygglig bil, men ingen effekt. Och då ser det ut som det gör. Och det är ju ett jätteproblem för deras del. Och det säger ju en del om hur de har kunnat jobba den här motorn tidigare då, med hjälp av det här med bränsle som skjuts in i motorn då vid valda tillfällen. Och för de är ju inte helt off på söndagarna. Men var ju ingenstans på lördag. Förra året var det ju nästan tvärtom. De var ju superstarka på lördagarna, och sen så var de okej på söndagarna, va? Men kunde utnyttja den här starka motorn. Va? Så att det är ett superproblem de har. Och det här med att manipulera bränsleflödet som de har gjort, som vi misstänker, eller ja, som är väl en närmast vedertagen sanning nu, och som de tvingats sluta med, det är ju någonting som startade redan 2018, som kördes på 3 bilar 2018, som kördes av alla Ferrari-bilarna 2019 i olika utsträckning och som nu inte kan användas igen. Och då ser vi ju vad som händer.
Mm.
Det är inte lätt om man inte har tillgång till just den här funktionen att leverera ett resultat. Va? Så att det här kommer att bli en rejäl uppförsbacke för Ferrari i år.
Ja, och bara titta på Leclercs polvarv från 2019 och hans, vad var det, sjua? Sexa?
Sjua tror han blev.
Ja. Mm. Det var alltså 0,92 sekunder efter sitt eget polvarv 2019. Och jag menar, bilarna går snabbare år till år.
Mm.
Så att det här ska ju knappt gå. Men nästan en sekund bakom den tiden han lyckades sätta för 12 månader sedan. Det är ju sinnessjukt.
Alltså. Mm. Visst är det det. Och det blir ju ännu mer intressant när diskussionen handlar om det här, den hemliga uppgörelsen med FIA. Och då satt jag och tänkte i bilen så här på väg hit, att vad har det kostat FIA att få Ferrari att göra det här? Ja, det kostade en sak som är tydlig, nämligen att de fick inte redogöra för alla andra. De kunde inte ge den totala transparensen om vad det var Ferrari hade gjort. Men det är ju ganska billigt ändå av Ferrari att släppa, eller av FIA att släppa det, så att säga, va? Men det känns som att det finns någonting annat under ytan som vi inte känner till.
Mm.
Hur fick de åt tumskruvarna på Ferrari liksom?
Mm. Ja, men det är ju... Jag skulle säga att anseendet hos FIA... Alltså det är ju väldigt, väldigt farligt att köra med halvtransparens. När de säger någonting, alltså det här borde de ju kunna förutse, tycker jag. Att när de säger så här, att ja, vi gör så här men vi säger inte varför. Och jag menar, det är ju fortfarande djup misstro redan från start mot Ferrari, för att de anses då vara lite särbehandlade i paddocken då. Och en sån här grej hjälper ju sannoliken inte till.
Nej, och vi kan väl försöka förklara ungefär vad de har gjort, i alla fall så som jag har fått det beskrivet, att de på något sätt alltså inte har brutit mot regeln att använda 100 kilo bränsle per timme, vilket är så den skrivna regeln är. Men på något sätt så har de kunnat köra igenom 100 kilo genom flödesmätaren, men sen utan att ibland behöva använda alltihopa.
Mm. Utan så bakom bränsleflödesmätaren har de kunnat ackumulerats någon form av bränsle?
Precis. Hur det går till, det vet ju bara de själva. Och det är ju det de inte vill avslöja för någon annan.
Mm.
Så att, och det här är ju... Och det var väl det som gjorde att det var så svårt för FIA att åberopa ett regelbrott.
Mm.
Men det de bröt mot var ju andemeningen med regeln.
Mm.
Och nu sitter det ju dessutom en extra flödesmätare då, som teamen normalt sett... kan ju de läsa av hur flödesmätaren jobbar, men nu kan de inte göra det på den här extra ditsatta, så nu kan de inte fibbla själva, så att säga.
Mm. Och det är det jag menar, att FIA har säkert inte gjort något fel. Alltså de har säkert gjort det i och med att de inte kunde sätta dit Ferrari, men de har berättat för Ferrari, det här är anmeningen av regeln, så ni får sluta med det där. Men då har motsatsen varit då att okej, då får ni inte berätta vad, för då kommer alla de här protesterna, men de öppnar ju upp för det ändå.
Mm. Men jag fortfarande kan jag inte riktigt, för det är inte lätt att få Ferrari att gå med på sånt här.
Nej,
det är ju inte lätt att få konkurrensfördel.
Ja, exakt, men det är väl inte lätt för FIA heller att få FIA gå med på ett så kallat andemeningsregelbrott.
Nej.
Heller.
Nej, ja, det finns mycket under ytan här som vi sannolikt aldrig kommer att få reda på vad det är.
Mm.
Kanske om 30 år, inte vet jag, när någon vågar berätta något. Men ja. Konstigt är det i alla fall.
Mm. Men vi nämnde ju Sebastian Vettel. Han får även en tumme ner. Det känns som att vintern inte gjorde honom speciellt gott.
Nej, men... Han hade verkligen ingen lätt bil att köra i det här racet. Det som man fokuserar på när man tänker tillbaka på Vettel under det här första racet i Österrike, det är ju det här misstaget han gjorde när han gjorde ett halvhjärtat försök att dra fördel av situationer som uppstod framför sig när, jag minns inte
när Leclerc på Sainz var.
Ja, just det. Och Vettel försökte dra fördel och bromsade alldeles för sent, och det ledde till att han snurrade, han försökte ta sig förbi Sainz han också. Och det var ett överilat misstag, precis som man har sett tidigare säsonger. Så det verkar inte ha förändrat sig. Men jag har också sett ombordvideor från Vettels bil, och den där bilen var extremt svårkörd. Han hade många upplåsningar in i kurva 3. Ingen bra balans i framvagnen där. Men framförallt så lägger man märke till att ingången till kurva 4 är ändå rätt så snabb, och likaså kurva 6 blir det. Och där dras han alltså med snap oversteer i instyrningsögonblicket, och det är ungefär det farligaste man kan ha när man kör en av de här bilarna. Så att han sa ju själv i efterhand då att han var förvånad att han inte snurrade tidigare än vad han gjorde. För att just den här bilen var så svårkörd. Det är förvånande med tanke på att Leclerc funkade hyfsat bra, och det är ju inte för att Leclerc kan hantera en bil med snap oversteer, det är ju för att Leclerc hade en mer välinställd bil i sådana fall för det här racet. Så att Mattia Bionotto var ju väldigt besviken på Vettel och menade att han hade inte alls uppnått till sin förmåga under det här loppet. Men jag tycker ändå inte av det man har sett då, att man kan belasta Vettel för allt som gick fel.
Men då, om jag ska vara lite kategorisk, inte det hans jobb att se till att inte ha den där snap oversteering, om det nu var, nu har inte jag sett, jag har också sett de där exemplen på ombord kameran då, men vad, mig vetligen så hade inte Leclerc samma.
Nej, men det kan ju räcka med att diffusen har fått en smäll över en curb eller någonting, så uppträder du, kan ju tappa 30 punkter downforce i bakänden och så sitter du med det där problemet. Det har man ju hört många gånger, och det är ju sällan en bil går oskadd genom ett race.
Nej, och framförallt inte på den här banan. Nej. Och det var ju det som ställde till det för många av de här teamen, för att just Red Bull Ring, en bana där man måste utnyttja sig av curbsen i nästan vartenda kurva för att få ut maximalt av bilen och en bra varvtid. Så att den är ju väldigt utmanande på det sättet för materialet just.
Mm. Dominerande då för själva omkörsförsöket på Sainz, det var ett ganska grovt misstag från Vettel då, som han dras med då fortsatt. Mm. Den typen av hjul mot hjulgrejer som man verkar ta konstiga beslut i.
Och kvalar han 11 och kommer 10 i helgen, då kan man väl vara lite mer kategorisk ändå runt hans performance just i år då. Men ska vi gå på en tumme upp?
Tycker jag.
Valtteri Bottas.
Den är väl tämligen självklar. Mm. Valtteri Bottas då, andra raka säsongspremiärvinsten för hans del. Upp i 8 vinster nu, lika många som Max Verstappen, Jack Hicks och Denny Hulme. Första gången han vinner Lights to Flag. Mm. Enligt vad du har skrivit, Erik, och det är ju imponerande. Mina tankar runt hans race var ju, det var ju superstabilt från start till mål. Tog starten, kontrollerade otroligt starkt inledande varv. De två första varven skapade sig en betryggande lucka på en gång. Hängde av Max Verstappen när det gällde DRS och sådana grejer. Visst, Max Verstappen blev lite hårdare däck, men gjorde precis jobbet som man skulle göra. Och sen så kom ju de här radiomeddelarna då om att de hade ett sensorbekymmer då. Och om jag har förstått det här så var det någon electrical interference som skapades av vibrationer när de körde över banmarkeringar. Och det riskerade att störa sensorer till växellådan, men även andra system på bilen då. Så har det förklarats i efterhand då. Det där är ju ett jätteproblem om de har det här. Och de märkte det här redan på fredagen, om jag förstått saken rätt, att det här uppträdde då. Och det uppträdde snabbare på Bottas bil och var i värre kondition på Bottas bil än det var på Lewis Hamiltons bil. Men de var oroliga, helt klart oroliga. Och det hanterade han ju också på ett bra sätt. Och omstarterna som blev en efter en, 3 stycken, gjorde han ju också på ett bra sätt. Och höll undan för Hamilton som var minst lika bra där närmast bakom. Va? Så att, han var solid, rakt igenom, verkligen. Va? Och vi har sett det för starka inledningar från Valtteri Bottas. Nu gäller det upp till honom att bevisa motsatsen här till många, att han faktiskt kan hålla i en hel säsong här, så kan det här bli riktigt bra. Han får en jättefin buffert ner till Hamilton redan i första racet.
Ja, verkligen. Och jag menar, Hamilton knappade ju in rätt så stort avstånd, den här luckan då som Bottas hade dragit ut när Hamilton väl var uppe på andra platsen. Men det tror jag inte var något problem för Bottas, utan i det läget så var han bara försiktig och såg till så att han skulle kunna hålla sig ut så länge som möjligt på sina startdäck. Så att det var, skulle jag vilja säga, en felfri helg för Bottas. Och jag tänkte på det också, för det var ju så mycket snack om att just den här säsongstarten med två race i Österrike skulle gagna Red Bull, bara för att de har vunnit de senaste två racerna. Men faktum är det att det gagnar nog mest Bottas, för det här är en bana som han trivs extremt bra på. Nu har han 3 pole positions i Österrike och han har 1 seger. Jag tror starkt på honom nu inför nästa helg också.
Då vill jag fråga dig som förare, hur funkar det egentligen med liksom favoritbanor? För att egentligen så borde ju det vara, det är så mycket annat som liksom ska in, att bilen ska funka bla 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 och sånt där, men Bottas är ju, skulle jag vilja säga, den som presterar bäst av alla i hela fältet på just Red Bull Ring. Har du någon favoritbana som du känner så att när du kommer dit, då kan du liksom styra utgången så att säga?
Ja, min favoritbana är nog Fuji, bara för att jag vet det att inom 3 varv så kommer jag vara så snabb som jag blir över hela helgen. Den också en enkel layout. Ofta när man har favoritbanor på det sättet så är det ju på grund av att man har haft bra resultat där tidigare. Det är helt enkelt bara en bana som passar en och ens egen körstil. Mm. Och så verkar det vara i det här fallet med Bottas. Oavsett vilken bil han sitter i, för jag menar han var stark här även i Williams, och vill jag minnas kvalade 2 vid ett tillfälle i början av sin Formel 1-karriär. Det verkar helt enkelt bara vara en bana som passar honom. Han har en förståelse för vad som krävs för att vara snabb och få till en bra varvtid. Har man den förståelsen, då är det desto enklare att ställa in bilen så att man förbättrar sig på rätt ställe.
Det är väldigt intressant. Men då, vi var inne på det här. Det fanns ju vissa liksom, tekniska mankemanger runt Mercedes. Och vilket då säger då att de är inte helt bulletproof rent tekniskt eller strategiskt, för de var ju ganska illa ute där innan Albon då kraschade med Hamilton, men att han var ju verkligen i slagläge för segern. Och ändå, trots alla de här tekniska problemen, och vi har sett det så himla många gånger tidigare, att de har varit så här, de har klagat på däck jättemycket, de har varit illa ute och de säger där, nu är det kritiskt, men så vinner de ändå. Mm. Det känns helt sjukt.
Jo, det gör det ju, men det hänger ju ihop med hur bra paket de har totalt sett, att de kan göra det. De även i en svår situation i brygga så kan de liksom resa sig upp. Det som jag är lite oroad över när det gäller dem är att vi hade ju 3 säkerhetsbilar och många nyttjade dem för att gå in och ta nya däck. De stannade kvar ute, och det är inte första gången de har hamnat i ett sånt läge att de har valt bort sig i de här avseendena. Det tror jag också är liksom lite självsäkerhet, va? Att de vet att de är så pass starka och de har varit i en klass för sig fram till racet starta, hela den biten, va? Att de lutar sig mot det.
Det är också intressant, och det vet jag att vi har pratat om också, att Mercedes de gör ju extremt mycket simuleringar av racen inför racen, under racehelgerna vill säga. Där de går igenom olika scenarion och sen så har de mer eller mindre ett facit för hur de agerar vid olika händelser. Och det har vi i vissa fall stoppat dem från att vinna tidigare, medan ett team som exempelvis Red Bull, de reagerar, vad ska man säga, mer personligt eller inte känslomässigt, men de reagerar på händelser som inträffar när de väl inträffar, och det har de lyckats dra fördel av tidigare. Och det var också ett frågetecken då kring Mercedes här. De visste ju rätt så tidigt ändå att Hamilton skulle få den här 5 sekunders bestraffningen och att de skulle bli utmanade om positionen på grund av det av bilar bakom. De skulle mycket väl kunna ha tagit ett beslut och släppa förbi, låta borta släppa förbi Hamilton och på så sätt säkra en bättre
andra platsen.
Ja, visst.
Mm. Ja, det var ju mycket sånt surr att Bottas kanske hade backat ner i Hamilton lite grann då för att han inte skulle få bli 2 utan få ett, alltså, sån är inte Bottas. Det är inte min bild av honom i alla fall, att han jobbar på det sättet. Det är ju den Nico Rosberg-style så att säga, va? Samma sak med kvalet, avåkningen på sista försöket där när han hade bästa tid. Det är ju ett läge där man faktiskt kan göra en sån grej, men vem åker av med avsikt? Det är ju stora risker för sånt om man nu ska ställa till för dem bakom så att säga, va? Men nej, så uppfattar jag inte att Bottas är. Viaplay F1 Podcast är du lyssnar till. Vi sitter här och går igenom det senaste racet såklart. Vi ger tummar upp och ner för närvarande. Vi var inne på att ge Valtteri Bottas en rejäl tumme upp, en stor svullen tumme upp. Det kommer en tumme ner också nu.
Ja, och vi kommer till ytterligare, vi ska prata om Hamilton om en stund, men vi tar Red Bull lite för att picka upp emellan.
Ja,
de får en tumme ner.
De får en tumme ner, ja. Och det är kanske inte så konstigt. Det gick inte något vidare för deras del. Båda bilarna tvingas bryta. Max Verstappen då, efter att ha inlett racet som planerat skulle jag säga, som tvåa på mediumdäck, inte riktigt samma pace som Valtteri Bottas inledning var väl också enligt plan. Sen fick vi aldrig riktigt reda på vad som skulle ha hänt eftersom man tvingades bryta då med ett elfel vad det verkar. Och sen när det gäller Red Bull som team betraktat då, så hade vi ju Albons då försök på Hamilton då, som resulterade i att han snurrade och hamnade långt efter och sen också tvingades bryta utan att ta målflagg. Oklart anledning, i alla fall för mig just nu. Om ni har sett något så får ni gärna berätta det. Hur som helst, så blev det. Och ja, det blev ju inte alls den där klang- och jubelhelgen som åtminstone jag hade trott på förhand Red Bull skulle kunna bjuda på på Red Bull Ring på hemmaplan, Björn, vad säger du?
Nej, jag håller med. De var lite längre efter Mercedes än vad jag hade förväntat mig, och jag hade satt mitt hopp till den här uppdateringen som Honda enligt uppgift då skulle komma med till just det här racet, men det räckte inte hela vägen. Sen var jag imponerad av att de verkligen vågade gå på mediumdäcken under Q2.
De klarade det.
Att de klarade det, visst. Så att det hade ju kunnat förändra utgången på det här racet. Men nu fick vi inte se hur långt det räckte. Och det farliga i det här är ju också att de har visat sina kort, och Mercedes kommer ju sannolikt att gå tillväga på samma sätt nästa race.
Och vi sa innan helgen att en DNF, alltså ett brutet lopp, kan komma att förstöra en hel säsong, och nu bröt de med båda förarna. Är båda, eller åtminstone, eller framförallt Verstappen, som vi tror skulle ha någonting med saken att göra, är han ute ur leken? Vi vet ju inte hur många race vi ska köra.
Nej, jag hoppas inte det. Det är jättesvårt att köra en 25 poäng på ledande Mercedes oavsett hur lång säsongen blir, så är det. Men jag är inte beredd att steka dem ännu som en titelutmanare. Det är för mycket kvar. Det är för mycket frågetecken fortfarande, så att säga. Men det var ju absolut sämsta tänkbara start.
Visst var det. Och det finns egentligen inte så mycket mer att säga. Vi vet ju inte hur lång den här säsongen kommer bli. Det är klart, är det bara 8 race nu, så då är det ju mer eller mindre kört. Men enligt den information som vi får hela tiden så verkar det som att det kommer bli många, många fler race.
Vi har fått lite hintar om hur kalendern kommer att se ut, och ingenting vi kan avslöja nu, utan vi får vänta helt enkelt för att ett besked om den fortsatta kalendern ska komma i nästa vecka, nu är det sagt. Det var väl på tapeten att vi skulle få det den här veckan. Den här veckan då också, om det går rykten om att Renault ska annonsera vem som ska köra istället för Daniel Ricciardo. Och det har jag kollat runt lite grann, och det är väl inte riktigt heller vedertaget hos de som har lite bättre koll med vad som händer nere i depån, att Renault ska komma redan nu med vem som ska ersätta. Och den som det pratas om då är förstås Fernando Alonso.
Vad tycker vi om det egentligen? Jag, på ett sätt, ja men visst, kul. Det är alltid roligt så här när stora stjärnor kommer tillbaks. Men jag vet inte riktigt om jag är mer sugen på nya namn nu för tiden.
Det var som någon skrev på, tror jag, i mitt Twitterflöde, att det luktade väldigt mycket generationsväxling i det här racet, inte minst som vi såg senast här. Och det kan jag bara hålla med om, att hur mycket man än tycker om Fernando Alonso, vilket jag gör, han är ju en vrålcool förare och supersnabb, men han har på något sätt haft sina chanser, va? Och att Renault ska gå den vägen, ja, det har de ju alla möjligheter till såklart, va? Men frågan är om det kommer att bli så. Jag personligen tror inte det.
Nej, jag ser inte varför Alonso skulle lyckas bättre hos Renault än vad han gjorde i McLaren. Visst, McLaren är ju bättre team nu för tiden, har bättre chanser och så vidare, men att han skulle komma tillbaka, det har svårt att tänka mig. Det skulle vara om han hade chans, om han verkligen kände att han skulle få möjlighet att utmana och ta ytterligare en VM-titel. Det är det enda, tror jag, som skulle få honom tillbaka till Formel 1. Men jag är helt och hållet inne på ditt spår, Erik. Jag ser hellre att man väljer en ung förare som fortfarande, eller som är hungrig. Och det är jag inte säker på att Alonso är fortfarande.
Okej, vi fortsätter ge lite tummar upp och ner. Har vi landat på en nedtumme nu?
Ja, det har jag gjort det. Kanske att vi ska snabbspola igenom just den här personen, men det är Hamilton som får en tumme ner, för han var bara 4 trots allt och ändå, som vi har sagt, efter Bottas hela helgen. Och man kan också notera att han har flest penalty points av alla i hela startfältet med 7 stycken. Och det som är intressant här är att i juni förra året, då fick han en penalty point. Jag kommer inte ihåg varför. Jag bara läst statistiken här. Men det var hans första penalty point på över 2 år. Och nu har tog han 4 på en och samma helg.
Just det. Och de här försvinner ju då över en 12-månadersperiod vid det datumet året innan man har fått den. Så att det är ju fortfarande långt till en eventuell avstängning. Va? Men man ska inte ha så där mycket så här tidigt, tycker jag. Det verkar lite oroväckande.
Mm.
Nej, han var inte i sitt vanliga ja, det får man väl ändå säga. Det var lite saker som man... Alltså man har ju så oerhört höga krav på honom. Va? Så att det blir ju naturligtvis när han bara är 4, då är det under hans normala nivå. Så det blir en tumme ner faktiskt. Tumme ner också för tillfället.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ytligheten.
Och upp.
Ja, du tänker så. Ja, nu fattar jag. Men jag är nog huvudsak ner när det gäller tillflytet. Jag vill att bilen ska gå i mål. Det tycker jag är absolut viktigast. Visst, det kan ju bjussa på lite överraskningspoäng och sådär, va? Och sådana saker, det kan det göra, och en annan extra säkerhetsbil och den biten, va? Men i huvudsak ner, tycker jag. Vad säger du, Björn?
Håller med, definitivt, för att jag var nästan lite orolig i ett läge under racet. Det var så många som hade fallit bort och då tänkte jag, det blir ingen spänning i det här överhuvudtaget.
Nej, jag ser gärna att det funkar, och man kan ju undra vad som har hänt.
Det var ju 11 förare som gick i mål. 13 blev klassificerade. Det finns någon procentsats där för...
Man ska vara under 7 varv efter, tror jag, eller något där, för att bli klassad. Men det spelar ingen roll. Det var ju Kvyat och Russell. Var det? Nej. Kvyat var det i alla fall. En av dem.
Det förtäljer inte historien, utan 11 föremål. Sist var då Latifi på 11:e plats. Och inga bröt på Red Bull Ring i fjol. Och då kan man ju undra... Jag vet att det är svårt att säga, för det fanns ju ingen så här stringens i så här, okej, alla hade problem med det här. Men... Det var ändå så att det var 9 förare som bröt av olika anledningar, och då, alltså, det måste ju förklaras i form av någon form av rostighet.
Jag tror att det helt enkelt är så att man inte är så förberedda som man normalt sett är, helt enkelt. Att den här tiden emellan, många har tagit tillfället i akt att göra förbättringar på bilarna under den här perioden utan att överhuvudtaget ha varit nära en bana. De var väldigt oskrivna, de här förbättringarna, som då visar sig då inte funka till 100% under en race-distans. Att man får elfel och sensorbekymmer och sådana saker. Det är ju sånt som man inte har kunnat testa ordentligt. Och då står man där med den typen av grejer. Så att det är väl förmodligen det. Att det har varit så långt mellan gångerna när de har kört bilarna.
Ja visst, det måste ju vara den rimliga förklaringen. Och när man vet hur länge de här fabrikerna har varit stängda, över 60 dagar. Normalt sett så åker man ju direkt mer eller mindre från försäsongstesten till första racet. Så att det är ju annorlunda med tanke på att man har... I vissa fall blir tvingade att utveckla någonting väldigt snabbt då, under de få dagarna som de har fått ha fabrikerna öppna, och det är klart att det kan gå fel då.
Och dessutom så är det ju nya processer att jobba under. Jag menar, de har väl gjort precis på samma sätt i de senaste 10 åren, och helt plötsligt så är det så att man inte får träffa varandra på jag menar, bara det exemplet att förarna har sina tekniska genomgångar med sina ingenjörer över digitala samtal, för att de ska inte vara i samma rum och sådana där grejer. Det är klart att det måste störa ut. Mm. Kanske mer än vad man trodde.
Sannolikt. Tumme ner också för Haas, får man väl ändå säga. Båda bilarna bröt med bromsproblem, om jag har förstått saken rätt. Kevin Magnussen försvann upp rakt fram i kurva 3, och Romain Grosjean då, som hade en stöke heller rent allmänt, lyckades inte heller ta sig i mål då, av i stort sett samma anledning då, han åkte rätt fram i kurva 4 istället. Och det var ju han som började ha bromsproblem tidigt under helgen då, var väl under något av träningspassen, han hade läckande bromsvätska och så vidare. Så det var ju Det var ju riktigt dåligt att ha, så ingen fart på dem överhuvudtaget, och mycket tack vare Ferrari-motorn. Men faktum är att de ändå hade tappat minst av Ferrari-teamen, så de har ju förbättrat bilen. Men motorn gör att de ändå ligger långt efter. Låg bättre till i det avseendet än både Alfa Romeo och Ferrari själva. Så att, ja, helt kass var det väl inte. Upp då.
Jag klustrade lite här.
Ja, det gjorde det.
Jag tänkte att vi kan bara prata lite mer fritt där, för nu måste vi försöka jobba på här. Det är en lång podd.
Ja, mycket härligt, underbart.
Då går jag tummar upp till Racing Point, Pierre Gasly och Williams.
Mm.
Ska vi försöka baka ihop det på ett bra sätt också?
Det kan vi göra. Björn, ska du börja?
Ja, Racing Point, det var ju det teamet som hade förbättrat sig mest just här i Österrike i förhållande till fjolåret. Om man tittar till både kvalpace och deras racefart då, så att säga. Och det, ja, det var ju så kul att se dem på banan, för att man hade ju undrat då, med tanke på att det här är mer eller mindre en kopia av fjolårets Mercedes, så det verkar faktiskt som att de har fått det att funka på ett riktigt bra sätt. Sen fick de ju inte utdelning för den här farten i racet av olika skäl, men det är nog bara en tidsfråga innan vi får se dem. Vi spekulerade ju i sista podden om att de kanske har startfältets fjärde snabbaste bil, och det håller jag fortfarande för möjligt. Men återigen, svaga länken är Stroll, å andra sidan så tror jag han kommer förbättra sig under kvalen i år, av det skälet att han kommer få köra desto mer i och med att han har en snabb bil. Det blir lättare för honom att ta sig vidare till de olika kvalsegmenten. Han får fler chanser, med andra ord, att köra på nya däck, och det hjälper alltid en förare som har problem med kval. Så att jag spår att de kommer bara bli starkare under den här säsongen.
Och lite frågetecken till varför Perez åkte på en bestraffning där. Han fick också 5 sekunder efter målgång, och det stod speeding in i pitlane. Om det var för att när han stack iväg från depåplatsen spann iväg, eller om han gjorde något annat som gjorde att han bröt fartbegränsningen, så att säga. Det vet inte jag, men jag trodde att han skulle åka på unsafe release, och att det var det som skulle ge 5 sekunder.
Det, men kanske så var dubbelt, rent av.
Mycket möjligt. Va? Men det var officiellt, var det speeding in i pitlane så här långt i alla fall. Pierre Gasly har skrivit här också, tycker jag gjorde en solid och bra insats rakt igenom hela helgen.
Ja, alltså det har varit så mycket fokus på Norris, McLaren och Racing Point och bla bla bla, för att de har haft höga förväntningar, och sen så kan man ju ändå konstatera, sen så, som med många andra i den här resultatlistan, så var det ju omständigheter, men han kom ändå sjua.
Mm. Det är poäng direkt. Och Williams då är inte avhängda längre.
Nej, det måste man ju se så. Och just det faktum att, okej, okay, det är speciellt, återigen det är speciellt, men de är just nu 8 i VM. De kom inte på poäng, men en 11:e plats. Det roliga är att det här är ju en sån där grej som kan göra att Latifi kommer före George Russell i totalen i slutet av säsongen.
Och för Kubica han, förra året.
Ja, men precis. Och den tog Kubica 1 poäng då, men nu, det gjorde inte Latifi, men han kom ändå 11, och 11, om alla bilar kommer i mål, det blir svårt för Russell att slå.
Mm. Verkligen. Mm. Ja, det är intressant. Fuel pressure problems tror jag det var för George Russell.
Mm. Som Mercedes.
George Russell och Williams, ja, för Mercedes då. Mm. Ja.
Och Stroll, Mercedes. Ja. Det är sånt där. Mm. Men Stroll, inte bulletproof.
Stroll hade också sensorproblem då. Sen om det var samma typ av sensorproblem som Mercedes själva hade, det är oklart för mig i alla fall. Upp har det gett också för F1 i pandemitider.
Mm. Jag tycker ändå att det var ju en viss oro, hos mig i alla fall, innan man skulle göra den här, när man skulle dra igång den som den första globala sporten. Egentligen, som skulle sätta igång då. Och det var ju något rörigt att jobba med det här. Det var väldigt så här, nya processer och sånt där från mitt perspektiv i alla fall. Men jag tycker bara det faktum att de under en veckas tid då inför racet testade över 4 000 personer. Ingen var testade positivt. Och det är positivt.
Mm, visst är det det. Och Magnus Andersson, som vi hörde tidigare, har testats 2 gånger på plats redan.
Mm.
Så man gör fortsatt mycket, mycket tester hela tiden då, för att verkligen försäkra sig om att ingen som kommer in i bubblan har smittan med sig in. Mycket bra jobbat.
Minst 96 timme måste du göra ett test.
Okay. Ja, imponerande. Det kan jag hålla med om. Jag vet inte vad du säger. Men
jag håller med. Jag är bara så himla nöjd över att man har lyckats genomföra en racehelg utan några problem överhuvudtaget. Och kan man göra det vid ett tillfälle, så finns det ingen anledning varför man inte skulle göra det vid 15 tillfällen.
Saknar ni publiken?
Intressant fråga. För jag tänkte på det i morse, och också när vi snackade nu med Magnus. det har jag inte ens funderat över sen han sa att det var konstigt att det var så tyst.
Mm. Inte jag heller faktiskt. Jag tycker i själva tv-sändningen så saknar det ingen publik överhuvudtaget.
Nej. Jag tittar ju väldigt mycket på bilder och sånt där. Det är lite mitt jobb, så jag tyckte ändå att det hade varit kul. Alltså det gör ju faktiskt, men det är mer en så här känslomässig grej att så här, när Verstappen tar sig upp på andra plats till exempel, att då skulle man direkt då zoomat in på den där röd eller orangea läktaren och det skulle vara rök överallt och man skulle liksom höra publiken genom tv-apparaten och sånt där. Det gjorde man inte. Så det är klart att det saknas, men det är inte så att, återigen, det är inte så att man bara, nej men vi väntar tills publiken, för annars är det ingen kul. Jag menar, det var tillräckligt kul utan publik.
Ja, det var det. Det var det absolut. En sista tumme upp har vi också, och den är faktiskt inte Formel 1-relaterad. Den går till Marcus Ericsson den här gången.
Mm. Han kom ju sexa på Indianapolis Motor Speedways Road Course i lördagskväll. Han startade 14:e och tog sig upp på 6:e plats. Stabilt. Äntligen ett resultat, även om det inte var på pallen.
Nej, det var, jag vet Björn, du har inte sett racet va? Men jag satt och kollade på hela racet och noterade också samma sak, stabilt. Man ser inte mycket av de grabbarna. Det är väldigt märklig produktion många gånger från NBC-sidan. Det är svårt att följa de här racen. Och de har sitt sätt att jobba, det är ju bara att konstatera. Hur som helst, Marcus var stabil rakt genom hela loppet. Gjorde det han skulle. Höll på att råka illa ut igen när det gäller tankningen. När jag satt och lyssnade på radion vid det påstoppet där och hörde hans ingenjör säga hold on, hold on, hold on, hold on. Och bara såg sekunderna ticka iväg då. När han hade skaffat sig ett jättebra läge. Han var framför Pagenaud vid det tillfället. Och blev sittande i depån alldeles för länge. Jag tror att det tog en 15 sekunder eller någonting extra. Just det problemet då med tankningen. Och att utifrån det då ändå studsa tillbaka. Visserligen hjälpt av den här gulflaggen då. Att han hade varit in innan då. Inte behövde bekymra sig om att depån stänger. När gulflaggen kommer så gjorde han ett jättebra resultat och jagade länge på Rins VK för att ta ytterligare en position. Men det var viktigt också för Marcus att få det här resultatet med sig och ta målflagg och känna självförtroendet. Jag pratade med honom så sent som igår och han säger ju att det är en enorm skillnad att köra för Chip Ganassi nu jämfört med Arrowsmith-Peterson förra året där han började varje helg väldigt långt efter. Grundsetappen de hade fick de jobba oerhört mycket med för att nå Marcus och bilens max. När han åker ut i Chip Ganassi-bilen så är han på en helt annan nivå redan från start och kan börja fila på de enstaka tiondelarna. Han var ju med i toppen faktiskt fram till kvalet där en liten miss under det snabbaste varvet gjorde att han tappade avancemang till Q2 med, vad var det, 300 delar. Mm. Men reparerade det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Sen är ju IndyCar väldigt speciellt. Det är många som kan göra resultat från blygsamma startpositioner och just med anledning av den här gulflaggsregeln som man har där, och Will Power är inte supernöjd den här gången heller.
Nej, det kan man ju säga. De stänger ju alltså depån när det blir en caution. Och varför är ju just för att, alltså IndyCar är ju lite sådär att de vill verkligen se till att det rör om i grytan.
Kasta upp bollen lite.
Ja, exakt. Och det kan jag tycka blir lite såhär, alltså nu slog det rätt ut om man har svenskhatten på sig, men jag menar, kolla för Will, om du satt i Australien och följde Will Power och han var ju dominant och nu så, du vet, han var ju knappt med till slut på grund av det.
Vår andra svensk hade en lite tuffare upplaga utav det här racet förra året i pole, då också ett ganska tungt race, han slutade nia. Nu startade han ju nia i racet och tappade starten helt och hållet, blev helt inlåst på insidan. Tappade momentet och föll tillbaka ner till en 15:e plats ut på första varvet och hade sen inte fart under första stinten då för att reparera. Och sen motorstopp i ett av depåstoppen plus oflyt med gulflaggens timing, vilket gjorde att det blev en ganska blygsam placering för Felix Rosenqvist.
15:e plats. Mm.
Som tyvärr nu har två mindre bra resultat efter de två första helgerna, vilket är tufft om man har tankar om att vara med och köra om totalen. Mm. Men det är han sannoliken inte ensam om. En sån som Alex Rossi eller Will Power, två superfavoriter till mästerskapet i år, är ju inte alls med efter de här två första deltävlingarna. Va? Så att, det gäller att börja plocka poäng nu för Felix för att han inte ska hamna i ett prekärt läge.
Mm. Och det blir svårt ändå med två segrar från teamkamrat Scott Dixon.
Ja, verkligen. Vilken skarp förare. Alltså, när man hör Lewis i podden när han var med i Beyond the Grid säga att han hade utan tvekan blivit världsmästare om han hade kört Formel 1, så Ja, det är ju en hypotes, men att han är en bra driver, det är väl ingen som kan säga någonting emot.
Nej, det känns som att han kan göra i princip vad han vill i det mästerskap med den bilen. Och det är klart att när man har haft så mycket framgångar, han är väl femfaldig mästare.
Mm.
Han åtnjuter ju en enorm respekt från de andra förarna, och då kommer man ju undan med desto mer dessutom.
Mm. Mm. Vet ni vad hans smeknamn är i IndyCar?
Iceman.
Iceman. Det är han som är Iceman i USA.
Just det.
Och det är just för att han är väldigt... Han blir inte så stressad så lätt, antar jag.
Nej. Innan vi stänger butiken då, lite förväntningar inför kommande helg. Nytt race på Red Bull Ring. Ska vi börja med Formel 1-delen då, som alltså är på Red Bull Ring. Och det är copy-paste, eller?
Nej, inte nödvändigtvis. Som jag var inne på, det här som Red Bull försöker att kvala på mediumdäcken, det tror jag att Mercedes nu kommer att göra ett försök på, för de har sett att det funkar, och med det försprånget som de har ändå, det kommer inte förändra sig, inte radikalt i vilket fall som helst, så därav så tror jag att Mercedes kommer förmodligen bli lite starkare än vad de var förra helgen. Och sen är ju frågan om man har lyckats komma till rätta med alla de här tillförlitlighetsproblemen. Det är trots allt bara en vecka och man har inte så mycket tid på sig.
Mm. Och sen så just det faktum att med alla de här som bröt, man vet ju inte hur mycket så här motorproblem som går att fixa heller, man vet inte vilka tar på nya element och sånt där, så att är det grid penalties redan i Budapest liksom, så det ska bli intressant att följa också.
Mm, det verkar dock inte ha varit så himla mycket mekaniska problem på motorn, utan mera sensorer och elfel och sådana grejer som förhoppningsvis...
Det kan ge gridbestraffningar det också.
Det kan det göra såklart. Va? Men förhoppningsvis så ska det... För det tycker jag är tråkigt om det ska inträda så tidigt. Det är ju en del av reglementet som man inte är superförtjust i. Men som är nödvändigt att det finns. För att inte saker och ting ska skena iväg. Nej, men jag tror väl inte heller att det finns någon anledning att tro att vi ska få ett sämre race kommande helgen än vad vi hade nu i helgen. Lite beroende på vad som händer såklart. Va? Vi kan ju se på kommande race på lite andra ögon efter att ha sett farten nu då, från den första helgen.
Alltså, det var ju ännu mer jämnt i mittfältet än vad det någonsin har varit tidigare. Och det kommer ju bli ännu jämnare nu när alla är familjära med förutsättningar och däck och hela den biten. Så att det var ju svårt att förutspå vad som skulle inträffa, framförallt i kvalet helgen som gick här nu, och det kommer inte bli enklare.
Ferrari sägs ju komma med en del av det uppdateringspaketet som de hade förväntat sig komma med till Budapest. Sen kanske de inte får dit hela, men ambitionen är att få dit hela. Sen får vi se hur långt det räcker och framförallt hur mycket snabbare bilen blir av det. För det finns många tiondelar som de behöver hitta nu hos Ferrari för att verkligen klara av att backa upp andra platsen då som Leclerc hade, men att liksom rädda vad som räddas kan här i inledningen på säsongen.
Mm. Ja, men jag tror att det var ett sjukt bra race i söndags, det går inte att komma ifrån, och jag var lite så här efter halva så kände jag kom igen nu, och sen så bara
20 varv kvar.
Ja. Shit vad bra det blev.
Riktigt bra. Och IndyCar då, Road America times 2.
Mm. Dubbelhelg, och då kör de ju en hel helg på lördagen och en hel helg på söndagen. Så att de kör träning, kval och race. Vi sänder kvalet och racet på båda dagarna. Jag håller på febrilt här att få upp lite sändningstider. Men ja, det finns ju på tablåer också. Men det är ganska bra sändningstider.
Ja, vi lägger upp det på vår Facebook-sida om ett annat.
Ja, och i tablåer.
Och i tablåerna, ja, men bara så att
vi glömmer alltid bort saker på vår Facebook-sida.
Facebookare. Ja, inte vet jag vad vi ska ha förväntningar på IndyCar. Jag hoppas att svenskarna är med. Det verkar ju som att de har en bil till det i alla fall, och varför inte? Nej. Varför inte en pallplats? Vi skjuter högt där. Hoppas att vi siktar på någonting som kan likna någonting väldigt, väldigt bra. Det finns ingen anledning att sitta och hoppas på tionde platser, utan det är lika bra att gå för det och hoppas att de håller ihop det på ett bra sätt. Mm. Det ska bli en fantastisk racehelg i alla fall. Mm. Det blir ju hänga vid tvn i stort sett hela tiden.
Yes, kvalet går 20:30 på lördag. Racet går 23:00 på lördag också. Och sen så är det mycket tidigare dag på söndag då, och då är det 16:30 kval, 18:30 race.
Okej. Okay. Krocka nästan.
Krock, alltså.
Mm. Ja, där ser man.
Ja, ja. Men vi får väl vi tar det som det kommer.
Vi gör det. Och därmed så är veckans Formel 1-podd avklarad. Jag hoppas ni har tyckt det var intressant, våra resonemang om ditten och datten. Vi är självklart tillbaka nästa vecka igen. Den blir lika matig med tre race som ska redovisas, i alla fall Formel 1-loppet på Red Bull Ring och de båda då på Road America, och med förhoppningsvis bra svenska resultat där på andra sidan Atlanten. Tills dess säger vi tack och påtrande. Ha det till på tisdag, och missa nu ingen racing till helgen.
Nej. Hej då!